Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej, välkomna till Eldrörelse med mig Martin Hansson.
Udda krig och perspektiv med mig Myran Andersson.
Han. Jag tänker att vi går rakt på sak. Vi har med oss Sveriges ledande expert på hängningar av Erdogan-dockor. Andreas från Rojava-kommittéerna.
Hej, tack för att du kom.
Det händer ju genom poddens historia, så har vi ofta fått mycket trick på att vi ska göra i olika avsnitt om olika saker. Det här är nog definitivt upp och tävlar. 27 februari, om jag inte missminner mig, kom Öcalan med ett uttalande. Och uttalandet kan väl sammanfattas med: vi har gått in i en ny tid, det är dags för fred. PKK ska lägga ner sina vapen, en ny era, vi ska integreras med det turkiska samhället och så vidare och så vidare. Och i kölvattnet av det så blev det liksom nästan som en sån bibeltolkningssituation. Hur ska man förstå det här uttalandet? Vad kommer att hända nu? Folk hörde av sig, gör ett avsnitt, vi måste fatta vad det som händer. Vi är ju inga experter på det här, Myran.
Det kan man inte säga.
Nej, så då får man ju ta med sig en expert. Så Andreas, skulle du vilja vara så vänlig och få förklara liksom det här uttalandet? Liksom, vad...
Alltså, för att göra det ännu rörigare, så i kontexten är att när det första av det här, så gick rykte nu innan sen sommar, tidig höst var det, att det skedde samtal mellan Öcalan och då ledarskapet i PKK i bergen. Det gick rykten. Så veckan efter så går ledaren för fascistpartiet ut, alltså MHP, och säger att Öcalan kan få prata i parlamentet, och det var liksom, vi ska ha ett fredssamtal, vilket är så här, det kom lite som en bomb. Och så handlade det ungefär ligga ungefär och skvalpa i typ 12 timmar. Sen så attackerar två gerilla från PKK en flygvapenfabrik i Ankara och lyckas döda ett antal folk som jobbar på den här. För det är de som är största problemet för gerillan senaste åren, har ju varit drönarattacker, och det här var liksom den fabriken som bygger drönar, Bakhtiar-drönarna med mera liksom. Så att det var ju ett mål så, men tajmingen var ju så konstig, för att det har inte varit någon som helst koppling med Öcalan på jättelänge. Den mest otippade personen kommer upp och säger att de ska ha, att han är beredd att prata med Öcalan, och sen så stormar gerillan. Det var väldigt mycket som hände, och sen lite råga på allt så avsätter då turkiska staten några folkvalda borgmästare i vissa provinser. Så att det är så att de sträcker ut en hand men samtidigt sopar undan mattan. Och det låter jättestora då protester i de här städerna, och borgmästarna återinsätts av, liksom, efter folkets protester. Liksom. Så det här var liksom starten på processen. Så det är för att göra det lite rörigare.
Okej, men vägen, liksom vägen som har lett fram till det här uttalandet, liksom, för det har ju varit, och de pågår ju fortfarande, militära sammandrabbningar mellan grillan och turkiska reguljära armén i framförallt Irak. Och samtidigt parallellt så pågår det ju ett krig mellan turkiska legosoldater i Rojava och YPG/YPJ eller SDF då. Men liksom, vad är det för processer som är igång, skulle ni säga?
Själva bakgrunden till uttalet har ju pågått. Det har varit flera resor från representanter från dem. Gamla HDP har åkt till Imrali, haft möten. De har kommit tillbaka, pratat med i stort sett alla partier i turkiska parlamentet. Och pratat med de andra kurdiska partier i framförallt Irak. Och de har i sin tur pratat med partier, alltså SDF i Rojava. Så att det har ju liksom, och det här har ju gått fram och tillbaka. Jag tror att det har varit, de har varit där tre omgångar liksom.
Den här fängelsen.
Precis, på fängelsen där Öcalan sitter med tre andra fångar. Så det har ju varit, och det är väl det som har varit problemet, att efter de har kommit från den här ön, de har varit där i kanske 4-5 timmar, och sen kommer det ett uttalande på ett halvt A4. Så det har varit väldigt mycket hysch-hysch kring de här samtalen, för jag antar att det sker någon sorts förhandling, och som det var redan innan det här första uttalandet, så gick det rykten om att det samtal för sig gick. Så det har uppenbarligen skett på någon sorts annan nivå än via officiella representanter innan, för man hade ju inte trott på de rykten om inte det som hände efteråt hade hänt, men det är det som bara har det spridits på något sätt, att det har ett kontakter. Men det är ju det som har varit, de har kommit överens om något sorts ramverk för hur det här ska fortgå. För tanken från början var ju också att det här uttalet skulle kommit 15 februari, som är ett väldigt viktigt datum för rörelsen, för det var då Öcalan greps. Om de inte fick släppa mötessamtalet då på grund av innehållet i uttalandet, har ju spekulerats mycket i att det var liksom att det som han sa själva uttalet från Öcalan är mer eller mindre vi lägger ner och upplöser partiet. Men det som har menats och vi har sett uttalande från liksom rörelsen hur de har mottagit, det har ju varit att ja, självklart kan vi vara beredda att göra de här stegen om vi får samla till en kongress och om Öcalan får vara delaktig i processen, vilket är att Öcalan släpps. Det är också lite bara man kan spekulera kring vad som sades i ursprungliga uttalandet. Om det var liksom att det var de här grejerna, för det framgicks också från den här presskonferensen då att det är inte att vi upplöser oss och att det ska bli en politisk lösning på situationen, vilket PKK alltid har sagt. Det är som inget nytt under solen med det de har sagt nu. Liksom. Men det framgår inte i uttalandet, utan det som advokaterna sen poängterade på samtalet, alltså i presskonferensen.
Ja, just det. Och det är väl också så att innan den här möjligheten för då personer att besöka Öcalan så har väl han varit isolerad under väldigt lång tid.
Precis, det har varit mer eller mindre ingen kontakt sen liksom fredsförhandlingarna bröt samman eller som vapenvilan, Turkiet bröt vapenvilan 2015. Och det har ju varit flera sådana internationella kampanjer. Det var till exempel, jag tror att det var gången innan, för då hade man inte hört av honom alls, inte ett enda liksom livsbesked på väldigt länge. Och till slut, efter det var så flera så här stora, det var hungerstrejker i Turkiet och det var runt om i världen, stora kampanjer. Och till slut så släppte man ju då in Öcalans bror till Imrali. Och då hade ju som Öcalan protesterat, han ville inte träffa, han ville träffa en politisk representant, inte bara sin brorsa, fast brorsan också är kopplad till partiet. Men till slut hade han gått med på att träffas och liksom, ja, det var väl ett livstecken, för då visste man inte om han levde eller inte liksom. Men det är, liksom, det är total isolering som, och det har man ju kämpat mot hela tiden. Det bryter ju mot alla som helst liksom internationella regler att man inte får träffa sina advokater eller familjeanhöriga och såna saker. Så att det, är ju, det har ju varit ett mycket stort arbete mot det. Liksom. Men så det här kom ju, det var väl inte jätteväntat att det kom, även fast det är någonting som man har kämpat mot för under lång tid. Liksom.
Om du skulle sammanfatta liksom innehållet i det uttalandet som kom från Öcalan, vad skulle du säga? Hur skulle du beskriva det?
Alltså det som sägs i uttalandet, alltså bara om man ska räkna uttalandet upp och ner, är ju mer eller mindre vi är beredda att lägga ner vapen, vi uppmanar PKK att lägga ner vapen och upplösa som parti, för vi har spelat ut vår roll som alltså grilla och parti. Liksom. Men det har ju då svarats med att det ska ju vara, det är ju, partiet kan ju bara upplösas av kongressen. Men även fast partiet lyssnar ju väldigt mycket på, det får man ju också säga, fast det är väl mycket sån västerländsk eller vänster har ju väldigt svårt att se den här idoldyrkan av Öcalan. Men det, samtidigt så är det ju så, han är ju den som har minst att säga till av partiet under de senaste, som det, ingen har pratat med honom sen alltså de senaste 9 åren, fast hans idéer är det som är som hjärtat i partiet och ideologin, så är det, han har ju haft, det är som skett en liksom en, alltså den största förändringen i rörelsen, alltså de har ju tagit över mark som har, alltså i Rojava, och det har varit liksom jättestora förändringar som har skett liksom, och han har inte varit del att besluta någonting i den här processen, fast han har varit med i själ och hjärta hela tiden liksom.
Men precis, när han då går ut med det, och det är ju självklart att det kommer med liksom en enorm vikt, du beskriver honom på något sätt liksom som en, han är ju någon typ av ledare, men kanske mer då på någon typ av idémässigt plan än praktiskt. Det finns väl ett verkställande utskott eller en verkställande kommitté som är de facto ledarskapet för PKK, om jag förstår.
Ja, de har ju det där klassiska med centralkommitté och sådär. Liksom, så att det...
Och skulle du liksom, de reaktionerna man har sett från PKK eller liksom rörelsen har väl, som jag kan läsa det, varit vi håller med Öcalan i det han säger. Och sen har man då på olika sätt tolkat det uttalandet.
Ja, det ska jag säga. Att man, det var, alltså, rätt kort innan så gick vi, man kan ju dela upp det här ledarskapet mellan KCK, eller KJK, som är paraplyorganisationen för alla liksom rörelser och partier som följer ideologin. Och då är det liksom de som i Rojava, i Rojilat, alltså i iranska delen, turkiska delen, irakiska delen, så att, plus då alla separata stöda rörelser. Sen har vi ju då PKK som partiet, som är det partiet som jobbar i den turkiska delen av Kurdistan. Och sen så har vi då som är befälhavare för gerillan då, HPG. Och han som var ledare för gerillan gick kort ut innan och sa att så här, jag är en gerilla och mina, alltså, soldaterna som vi kämpar med ligger ibland liksom 200 meter ifrån var de turkiska soldaterna. Jag har inte möjlighet att säga åt dem att lägga ner vapen nu. Det är som inte, jag kan inte ge en sån order liksom, för det är så, det handlar om deras liv. Medan partiet har ju sagt att så här, vi välkomnar det här. Men det bygger då på att det ska ske en process där vi kan ha våran kongress, och där ska såklart Öcalan få kunna prata fritt med oss och vara en del av den. Och alltså, man vill ju gå till en politisk lösning av alltså, demokratisering av Turkiet i målet. Liksom. Vilket är då i stort sett det man alltid har sagt, att det är det vi vill göra. Att vi vill ha autonomi och en demokratisering av Turkiet. Så där har inte mycket ändrats. Liksom.
Vi ser ju liksom hur den svenska debatten eller svensk media, så precis som många gånger så tolkar man det här som att PKK liksom är brytet på något sätt. Att liksom, ja, men det har försvagats eller det har nått någon typ av... De väljer fred för att de helt enkelt är besegrade. Det är inte riktigt den bilden jag får ur ett, liksom, om man tittar på det här då, rent faktiskt om hur liksom, det ser ut.
Nej, det är det absolut. För det är någonting som har diskuterats lite. Det är ju att, det var ju nu för rätt exakt, det var Neuros förra året, så gick ju, för det största problemet har ju varit att för gerillan under rätt lång tid är att Turkiet har ett luftövertag. De har ju drönare i bergen, de har flygplan, helikoptrar och allting, vilket är svårt att försvara sig mot. Men då på Neuros förra året så lade man upp bilder på att man hade då skaffat sig ett luftförsvar och man hade skjutit ner ett 20-tal av de här drönarna. Och det har ju bara fortsatt en del av året, att man har lyckats göra det. Så att det är något ganska historiskt i rörelsens historia.
Jag är faktiskt, alltså det är till och med lite på nivån att jag är inte riktigt säker på hur de har gjort det. Alltså, men det är kanske ett sidospår. Men det är verkligen, det är ju militärteknologiskt väldigt intressant hur, och det finns ju bildbevis på det. Det här är ingen hemlighet och man vet ju också att det här verkar ha påverkat till viss del försäljningen av TB2-drönaren. Eftersom att om PKK kan skjuta ner dem, då kan andra krigsmakter göra det antagligen betydligt enklare. Precis, det har skjutits ner drönare och SDF, som ju turkisk förståelse och min förståelse ändå måste få se som direkt sammankopplat med PKK, är ju inte besegrade eller svagare än på länge, även om de befinner sig i ett utsatt position. Så att den här berättelsen om att liksom det här kommer för att PKK håller på att falla samman på något sätt.
Det köper inte jag heller. Jag köper inte. Alltså, jag tycker det snarare intressanta, eller det konstiga i det, är ju att Turkiet har ju också en ganska... Alltså, oavsett vad som är alltså, regionalt, eftersom hela Assad föll, har ju de också att det var ett konstigt situation för dem att börja diskutera fred när de faktiskt helt plötsligt gjorde någon sorts större seger för första gången på väldigt länge. De har ju varit väldigt, alltså det har stått stilla i Syrien väldigt länge och de blev ju lite liksom förnedrade av Ryssland och regimen i början och sen så har det bara stått stilla ganska länge. Så det är också lite konstigt i deras synvinkel. Så det är väldigt, inte som att, man får inte känslan av att liksom MHP och AKP har ändrat sina åsikter om, alltså de är fortfarande samma typ av parti som de var tidigare.
Precis, och de är inte heller svaga. Liksom, menar du med de här segrarna i Syrien, utan då borde de också förhandla utifrån en position av styrka på något sätt. Liksom.
Alltså, utifrån tycker jag det ser ut så mycket så. Liksom. Alltså, är det såklart att det är... Alltså, turkiska ekonomin går skit. Alltså, det är bottennivåer. Men liksom, de har ju just det här... När första den här handeln sträcktes ut så hade ju inte ändringarna skett i Syrien. Det var det fortfarande, men såklart så vi Turkiet visste ju om vad som var på väg att skulle hända. Tillfället i min mening var väldigt konstigt just på grund av att så här, de visste vad som skulle hända i Syrien. Det var mellan två amerikanska, alltså ett presidentval i USA, där man inte visste, det var inte klart vilka president som skulle vinna. Så tillfället, alltså valet av tidpunkt är väldigt konstigt på många sätt, tycker jag i alla fall. Om det inte finns något annat i bakgrunden som inte har kommit fram liksom.
Nej, precis. Det känns ju också som att visst, Trump är ju ett wildcard, men är inte det också liksom till Erdogans fördel på något sätt?
Ja, men när man väl sträckte ut handen från första början så visste man inte, var det inte klart att Erdogan skulle, eller att Trump skulle vinna. Det är det som också hade man, så jag tror att Trump är ju också till Erdogans fördel, för till alla liksom hårda män liksom. Så han gillar, det finns ju stor risk att han kommer låta Turkiet styra Syrien. USA drar sig ur, Erdogan är en bra kille som han tycker, och så får han köra på liksom. Så det är också därför är det konstigt att man då, det är såklart att de har ju någon sorts liksom styrka i de förhandlingarna där. Ett kort efter det här hände så var det, så det var ju så, det var ju som alla passade på samtidigt. Det här hände, så var det väl så militär, vet du det, statskupp i Sydkorea. Det var som, det var så sak på sak på sak som hände under ganska kort period där, liksom, att folk passade på. Men ja, det är sidospår.
Just det, Neuro, säger du, vad är det för något då?
Alltså det är ju nyårsfirandet för, alltså det är väl från Zarathustra-religionen från början, av liksom iranier, kurder, vissa afghaner och så, men den har ju extra stark betydelse i PKKs historia, för att det var ju den första vågen av där PKK-medlemmar blev gripna, så var det, skedde ett jättestort motstånd i de här tortyrfängelserna som fanns i Diyarbakir, som var väldigt omtalade, och under en av protesterna så är det tre av de här grundarna av medlemmarna som tänder eld på sig själva. Alltså mycket av Newroz bygger på eld. Det är lite som svenska Valborg. Man hälsar våren med eld. Men tre av de här grundmedlemmarna sätter eld på sig själva i sin fängelsecell, och det blir väl också som ett sorts vinst i den här fängelsekampen. Att de, alltså, lite som det skedde med IRA i fängelserna där, att man såg som ett politiskt parti, och det var även liksom inspirationen till den väpnade kampen. Så det är väl som Newroz i kurd, alltså PKK, alltså det är en stor i kurdisk mytologi, men en extra stor i kampen i PKK-mytologi.
Liksom. Just det, och när infaller det med, ja, vilket datum infaller det?
Alltså runt 21 mars brukar det vara. Det är också, det är också inte helt exakt, det är väl lite som någon månegris, alltså, men det är runt där liksom.
Jag nämnde tidigare att vi har liksom det här med hur väl detta rimmar med den ideologi som PKK har följt. Vad är det sedan 2014? Skitsamma. Den ideologi som PKK följer, alltså det som man kallar för demokratisk konfederalism. Ja, vi gjorde ett avsnitt om när det nya paradigmet kom ut, eller hur Myran?
Det gjorde vi precis. Ett boksamtal hade vi då.
Men och liksom i det här uttalandet, om man liksom läser det utan insyn i kanske liksom hur den ideologiska debatten inom PKK har sett ut, så kan man ju lite få känslan av att det är en total kapitulation liksom. Att det är det som Öcalan går ut med. Det är så här, alla tankar på autonomitet är liksom förlegade, självständighet, kurdisk självständig stat är förlegade. Alltså du vet, hur rimmar det här liksom uttalandet med konfederalismen, den demokratiska konfederalismen?
Alltså jag tycker att det rimmar, alltså väl, att det är väl helt i linje med det, just på grund av att, alltså det var PKK som parti har ju rimmat lite dåligt med konfederalismen. Det är väl det som har varit, att det här partiet har ju varit liksom motorn i en ideologisk omvalvning. Och på ett sätt så är det väl att man får se, alltså ideologin har ju spridit så pass mycket. Man skojar ju internt om inom KRG, eller den irakiska delen av Kurdistan, som har en viss autonomi. De har ju sin flagga. Och det är så här, de säger att det här är kurdiska flagga, det här är Kurdistans flagga. Medan liksom alla då strömningar som är kopplade till PKK, det finns så många flaggor, så att alltså det är ingen som har koll på vilka som finns. Så de har väl skojat om att vi har, alltså eftersom de är mot nationalstaten som tanke, att vi skapar så många flaggor så flaggan inte betyder någonting längre, mer eller mindre liksom. Alltså partiet är ju det var så från början, den är kvar från det marxist-leninistiska partiet, och de har fortfarande kvar samma struktur med en centralkommitté, och det är många av de här liksom medlemmarna i toppen är också de som varit med från första början. Så att min tanke är väl snarare att det här är väl en, om det nu kommer bli så att man kommer genomföra en amnesti mot partiet och allting, så har ju, alltså, de har ju planterat fröet av den här ideologin. Den finns ju, liksom inte bara i Kurdistan, för den har spridits liksom i Europa. Det som, nu sitter vi och pratar om ideologin här, som ingen av oss har någonsin varit medlemmar eller, alltså, närheten av medlemmar av PKK, men den har diskuterats vidare så här. Så det här liksom, den har ju fått en, och det kommer inte sluta av det, för, men ideologin bygger på en underifrån demokrati. Det man vill genomföra, och där är väl, alltså det har väl setts i alla rörelser som har, alltså folkrörelser som också har en gerilla, när den väpnade kampen tar för stor del så blir ju folket mer passivt. Det är inte, alltså det är inte en kritik på den väpnade kampen, för det är ingen som kritiserar väpnade kampen när den vinner, men det blir lätt som kurdiska, som det är ju en massrörelse. De kan samla miljontals människor på gatorna, och de kan samla inte bara i Kurdistan utan även i Europa, och kan samla tusentals människor. De har ju så tv-kanaler med allting, men det mycket bygger på att liksom många blir ju passiva åskådare av att se gerillan göra saker på tv-kanaler, på livesändning eller på telefonerna. Men det gör ju inte att man själv, så på så sätt ser jag snarare att det är någonting som rimmar väldigt bra med ideologin liksom.
Precis, och då kanske den vidare frågan, eller jag förstår vad du menar, och det är väl också en process man har kunnat se i Rojava också, alltså där den militära delen av Rojava är liksom också den synliga delen på något sätt, och de militära befälhavarna också samtidigt blir språkrör för Rojava på något sätt. PYD i Rojava, alltså det partiet som de facto leder projektet i Rojava, de är inte lika synliga.
Nej, för där, men det får man väl ge, det här som att de var väl liksom det som PKK är motorn i rörelsen i den turkiska delarna, så var PYD, men eftersom att man hade det här tomrummet som aldrig fanns i den turkiska delen, som att det har varit ockupation hela tiden och stark militär närvaro och så. I Rojava så fick ju liksom den här ideologin blomma ut. Och det var väl det som var tanken, att man ska ha då, det kallades Tevdem, som var den så här då demokratiska konfederalismens syn av riksdag. Att det som är blandat av alla partier, sociala rörelser, så att liksom även fast det var ju PYD som iscensatte revolutionen, så har ju de inte haft en framstående roll på samma sätt. Eftersom man har liksom aktivt försökt jobba fram en gräsrots och demokrati, vilket är det som man vill ha grunden. Sen har ju det kanske inte gått exakt så som man velat, eftersom att det under hela tiden Rojava har funnits och varit under krig. Liksom.
Jag menar nog mer att den liksom militära delen av Rojavas projekt, alltså deras självförsvarsstyrkor, är den delen även där som vi ser.
Ja, men det tycker jag nog inte säga. Säger man PKK, för där är väl ändå PKK, så är det ändå det är partiet som pratar och som ställer upp intervjuer. Alltså gerillan är ju mest liksom inspirationen som man hoppas på ska liksom, men det är väl, alla har väl förstått att gerillan i sig inte kommer militärt besegra Turkiet. Det, där har det varit en sån, det har väl varit en liten sån, de har gjort jättestora framsteg i sina attacker och hur de har organiserat sig och alltid liksom lyckats adaptera sig till situationen. Men alla har väl klart kunnat se att de kan ju inte besegra turkiska staten. Liksom. Det krävs ju liksom en folklig resning för en sån sak.
Men nu förstår jag vad du menar. Du menar alltså att trots den demokratiska konfederalismen så är det ett före detta marxist-leninistiskt parti som är språkröret på något sätt. Medan i Rojava så finns det utrymme för många olika folkrörelser att driva politiken liksom, på ett annat sätt.
Ja, men så är det. För du kan inte... i Turkiet säger de sakerna som PKK säger utan att hamna i fängelse. Nej, du behöver sitta i dina gerillabaser säker från turkisk militär. Liksom.
Hur tror du ledarskapet i PKK, som ju då inte har suttit i fängelse utan suttit i bergen istället, hur tror du de, liksom, finns det en spänning internt kopplat till liksom, de här gamla rötterna och att liksom Öcalan gör ett sånt här utspel, eller tänker du att det finns en mycket friare dialog mellan då dem, PKK och Öcalan än vad vi kanske har fått se?
Ja, det är såklart, det blir mycket spekulation inom PKK. Om jag ska vara helt ärlig, tror jag de här gubbarna är rätt glada på att lämna förbi vidare fakta. Det var ju, tror jag, det var sånt snack om, jag vet inte vem det var, om det var Karelian eller Bajik, två av de här ledarna till PKK eller för gerillan, som då under tiden när efter PKK greps, så var det, som, det var ju också samma sak. Det var ju också partiet omformat, så var det jättestor skillnad. Det var ju som, så det här är inte första gången det hände väldigt omvälvande saker i partiet. Det har hänt flera gånger. Jag tror att det var, ja, nu ska jag komma tillbaka till det här då, men jag tror att någon av de här var liksom, han var fårbonde någonstans i bergen där och hade liksom lämnat allting. Och sen när det väl började byggas upp igen så kom han tillbaka, så var han med. Så det är som inte, det ser ju lite dåligt ut, men det är samma liksom äldre ledarskap som är kvar. Men jag tror inte att de har något problem att upplösa sig. Liksom. Det som är kommer väl vara att det blir en spänning. Det har väl varit spänning mellan liksom då PKK och dem eller HDP. Liksom. Att det har väl varit, de hade ju väldigt liksom, PKK har varit radikalare liksom, och kanske inte alltid hållit med allt de har gjort. Men de kommer ju få en mycket framstående parti eller position nu, dem, om nu partiet skulle upplösas. Liksom.
Tror du det? Eller liksom det är du helt övertygad om, att om PKK skulle läggas ner, amnesti skulle liksom utlysas, skulle PKKs medlemmar tas upp i dem?
Ja, det är möjligt om de vet. Alltså, jag tror att, alltså, det hade ju varit, alltså, jag tror att av olika anledningar har ju PKK och FARC haft liksom en sorts, eftersom de har funnits så pass länge. Och, alltså, på man, inte PKK officiellt, men man läser som PKKs nyhetssidor, så har ju de liksom ofta skrivit om liksom hela processen när FARC lade ner vapen och i stort sett alla blev i stort sett bara lönmördade en efter en. Så att, alltså, de vet ju vad som händer. Det är inte så att jag tror att...
Till lyssnarna nu så hoppar vi till Colombia nu, där den stora marxist-leninistiska gerillan lade ner sina vapen. Eller delar av den gjorde väl det.
Och blev mördade. Och sen så hände det typ två gånger också, att de i princip gjorde samma grej ett gäng år senare igen när de hade återuppstått, och sen så blev folk mördade igen. Liksom. Men, ja.
Och det här är någonting som, det är väldigt olika situationer på många sätt. Jag tror inte att gerillan kommer inte släppa ner vapnen och gå ner från bergen. Jag tror inte att bygga upp ett sånt förtroende kommer ta lång tid. Liksom.
Vad tror du kommer krävas så här? Alltså, amnesti och sådana saker, eller tror du att det mer handlar om typ vilka politiska reformer man kan få, alltså som vi pratade om förut, demokratisering av Turkiet och kanske utökade liksom minoritetsrättigheter och sådana saker. Skulle det kunna vara det liksom som man byter mot att lägga ner vapen, eller är det mer så liksom, vad ska man kalla det, amnesti och garantier om att man inte kommer lönnmördas på något sätt, och liksom, har du någon idé där?
Alltså jag har, nej, alltså, men det man får se också, alltså, nu har ju det varit det området som gerillan har verkat under kallas ju Kandil, heter Kandil. Det är bergsområde som ligger liksom utkanten av Irak. Alltså, och det är som område som ingen... Alltså, Turkiet har försökt invadera det här området nu, alltså, för alltid, men liksom superaktivt de senaste, jag tror, 3 åren. Och verkligen liksom så att det var lovat varje år. I år kom vi stoppa... Det går liksom inte. Och sen så får man se att när det var till befrihetsförhandlingarna mellan 2013 och 2015, då för Kandil är också ett område, det bor ju folk där. Det är byar som finns där och allting. Och under tiden när det var fredsförhandlingar förut, så var det ju ändå, det finns jättemycket folk som man kunde åka upp, man träffade gerillan, gerillan kom ner från bergen. Alltså de har ju liksom, det är väl det som skiljer lite ideologin av PKKs gerilla, handlar lite om att, alltså, det handlar om att hitta friheten nu. Vi ska inte vänta på att revolutionen kommer sen, vi ska försöka bygga den nu. Så att, alltså, gerillan har ju byggt, förutom då när de behöver bo i tunnlar och gömma sig för stridsflygplan, byggt upp någon sorts utopi av en frihets... Så jag tror att väldigt många kommer vara rätt nöjda att bo kvar liksom. Om man tänker så, det är inte så här, de slipper bära vapen, de kan gå runt och bruka jorden och leva ett fritt liv utöver geologin så liksom. Det finns ju till exempel som folk många har beskrivit som, om man vill studera demokratisk konfederalism på riktigt, så finns det ju ett sånt flyktingläger i irakiska Kurdistan som heter Mahmur, som var där, när Turkiet fördrev kurderna från alla byar under 90-talet, så hamnade en stor del i det här flyktinglägret. Det hade någon sorts FN-status. Men alla som har vuxit upp där har ju så vuxit upp under liksom PKK-skolor, ideologin. Så det är liksom så här, det där ideologin är som renast liksom. Så att, alltså, det är inte, självklart vill man ju kunna röra sig fritt. Men jag tror att det som hände när det var fredsförhandlingar sist var ju att liksom rörelsen visade sig väldigt mycket, och sen direkt när det bröt samman så blev ju alla gripna. Så jag tror att det kommer att ta ganska lång tid att bryta den misstänksamheten liksom. Jag tror inte folk kommer, det är svårt att se att folk kommer liksom ta sig ner från bergen, och men det återstår att se såklart. Alltså allt bygger på hur förhandlingarna går. Skulle liksom Turkiet mot all förmodan låta det växa en viss autonomi i vissa delar av sydöstra Turkiet eller Kurdistan, så hade ju säkert, för det var ju det som var på den tiden, så rörde sig gerillan rätt fritt också. Det var inte som att gerillan var, alla var helt undercover. Folk, de rörde sig bland folk och fanns bland folk i utkanterna, för att det var liksom, det fanns någon sorts liksom, man visste hur man kunde röra sig. Folk sa vad militären var, man så
att... Ja, och liksom övervakningsmöjligheterna var annorlunda också. Om vi går tillbaka till själva liksom uttalandet, så säger ju Öcalan ett par saker som liksom behöver ske, och sen har väl andra delar då lagts till eller förtydligats från bland annat den advokaten från dem eller juristen från dem som har varit där. Men en sak han säger är så här, men en kongress måste hållas. Och det är väl då kongress, alltså PKKs kongress han syftar på, som behöver hållas för att besluta om en att lägga ner vapen. Och i deras uttalande och i flera andra uttalanden jag läst, så är det så här, men en förutsättning för att kunna hålla en kongress, det är, en kongress som tar den typen av beslut, är att det råder vapenvila, alltså så att den inte blir bombad, och att Öcalan kan närvara och leda den kongressen. Skulle du säga att det liksom är realistiskt att det är en situation som skulle kunna uppstå?
Alltså det är alldeles för tidigt att säga, tyvärr. Alltså det känns som att bara för några veckor sedan var det massa arresteringar av ungefär 300 personer med då, att man, den här lagen heter väl då att man är för separatism, att man, och det är väl den lagen man använder för att man säger att man är PKK, liksom terrorism eller separatist. Så att det har, alltså, turkiska staten har inte direkt visat, PKK gick ut och, eller gerillan, utlyste en ensidig vapenvila, men det är inte heller någonting. Det har man gjort förut. Man gjorde det i samband med jordbävningen, i samband med valet. Så det är inte så att man har gjort det, inte något konstigt. Men det var ju som ett visa på att vi lyssnar på vad Öcalan säger. Men det, man får ju se.
En fråga som har varit uppe är ju den här geopolitiska dimensionen av detta. Och det knyter an till den diskussionen vi hade om vad det är som liksom gör att Turkiet väljer att ta det här beslutet nu. Och jag läste en lång analys som egentligen menar att även om fallet av Assad och av att HTS tar makten i Syrien, och även om HTS inte är, de är inte turkiska legosoldater, det hade varit en överdrift, men de är väldigt nära Ankara. Och att man behöver förstå att de vinner Syrien på något sätt handlar om att Turkiet också vinner Syrien, eller vinner i alla fall en granne som inte har en antagonistisk relation till dem, och möjligheterna med investering och flyktingkrisen, vilket ju har varit liksom en het politisk, internpolitisk fråga i Turkiet. Så är det också så att Israel och Turkiet uppfattas vara liksom lokala eller regionala fiender. Och att fallet av Assad av båda parter gör att Israel och Turkiet flyttas närmare en regional konflikt i någon mening. Och att Turkiet också ser att Assad var ju någon typ av buffertzon mot israeliskt inflytande. Och att det finns har funnits liksom en rädsla från Erdogans håll att Israel i en stegrande konflikt med Turkiet kommer lägga större fokus på att försöka liksom stärka den kurdiska rörelsen. Jag tänker att vi bara stannar där. Hur ser liksom relationen ut mellan den kurdiska rörelsen och Israel? För det tänker jag det är en sån återkommande...
Ja, det är väldigt återkommande. Det som ofta visas i, liksom, det finns vissa delar, alltså i södra Kurdistan, den fristående regionen, så har ju Israel haft, eftersom att kurderna där kämpade mot Saddam Hussein var fiende till Israel, och det uppstod ju såklart en rasism mellan kurder och araber eftersom att araberna attackerade kurderna och de här massakerna i Halabja med mera sånt liksom. Men just det här med israeliskt, alltså från PKK och så är det ju, så det Öcalan säger var ju att eftersom att Israels mål är ju alltid att liksom försvaga sina fiender, som att de stödjer ju Kurdistan inte för att de bryr sig i Irak, för att de bryr sig om kurder, utan för att de vill splittra upp Irak, göra Irak svagare. På samma sätt som att Israel var ju det enda landet som stödde Sydsudan i Sudan när de bröt sig ut, för att Sudan var en fiende till Israel, och där så stödde man. Men det här stödet har ju inte varit, det finns ingen liksom ingen landremse emellan, så att det här, jag tycker att det överdrivs ganska mycket i snacket. För även om vi säger att Israel försöker provocera och säga att vi stödjer kurdisk autonomi i Syrien, de skiter ju fullständigt i det, och i praktiken kan de inte göra det. De har ingen liksom naturliga gränser mellan varandra. De har inget liksom, vad ska de hjälpa med? Det finns inget de kan hjälpa med.
Okej, men om jag får spekulera lite då. De kan lobba gentemot USA, pressa Trump att fortsätta kvar trupper i Rojava till exempel, vilket ju är en av Turkiets liksom bromsklossar för en fullskalig invasion. Vi ser ju till exempel att Israel just nu bombar Syrien i ganska stor utsträckning, och på så sätt försvagar liksom HTS i förlängningen, i liksom ett läge där det skulle bli en konflikt, kanske inte mellan turkiska legosoldaterna är SNA då, eller TFSA, för det tror jag inte de riktigt vågar, om jag ska vara ärlig. Men där till exempel Israel skulle bomba HTS.
Alltså jag tänker, man ska tänka storpolitik, för jag tror att alltså, det där argumentet bygger lite på att man tror att Israel styr USA. Snarare är ju att, alltså, som, om man då kollar historiskt, så är ju Turkiet var liksom västs första koloni i Mellanöstern. Nummer två är Israel. Om man nu ska se på ett, eftersom att allting hände på ett någorlunda oväntat tidpunkt, så skulle jag snarare säga att det finns en överhängande risk av attack mot Iran av då Israel och USA, och Turkiet då på något sätt har lovat som medborgare, som NATO-land, att liksom ni kan få vara en del av, alltså de får utöka sin sfär ännu mer, både i, då i Syrien och i Iran, mot att ni kan liksom enas med kurderna på något sätt.
Jag ska tydligt här med att jag inte tror att Israel styr USA.
Nej, jag vet inte vad jag ska säga heller, men det blir lite, det blir rätt, alltså.
Nej, men jag tror mer, jag både att jag är djävulens advokat här, men jag tänker liksom också bara för att man ska bena ut vad man faktiskt, och för att om man tänker att Turkiet bryr sig om det här, det är nog det perspektivet, så måste ju det grunda sig att Turkiet uppfattar att Israel har en intention. När jag säger att det finns en konflikt eller att de är regionala motståndare, så är det ju så, ska man vara tydlig med att trots Erdogans stora ord om Palestina och Libanon, så har ju handeln mellan Turkiet och Israel flödat fritt under hela folkmordet i Gaza. De har samövat historiskt sett, de är liksom Turkiet är NATOs näst största armé, och NATO ser Israel som en nära allierad. Det är alltså så. Men jag tror samtidigt att det finns politiska, upplevda politiska konflikter mellan länderna. Till exempel just nu så ser jag i mitt flöde här samtidigt att Turkiet vill etablera 3 militärbaser i Syrien. Källan är väldigt, ska man ju vara skeptisk till, men det skulle väl inte förvåna mig om Turkiet hade börjat ha mer en aktiv militär närvaro i Syrien, och att Israel försöker pressa USA till att sätta stopp för det.
Nej, men för det där, den grejen var ju väldigt, alltså, det var ju det som var väldigt intressant i samband med Syriens fall, var ju liksom att som Israels, de här nya, alltså Golanhöjderna var en säkerhetszon efter kriget 67, och sen så nu har man en säkerhetszon från säkerhetszonen, så man utökade ännu mer och byggde nya militärbaser, och man utropade halva södra Syrien till demilitariserad zon. Men där får man väl säga att där finns det ju, alltså i Israel är det väl så här, nu är det, för att det är en väldigt högerextrem regering, så är det väl kanske väldigt, väldigt minoritetspartier som snackar om att bygga ett stort Israel som då är en del av liksom Syrien, Saudi och så. Men liksom där har ju Erdogan öppet pratat om att Syrien ska, som ottomanska riket, att Aleppo ska bli en, Aleppo och Mosul ska bli en, liksom en provins i turkiska riket. Så att de har ju stormaktsdrömmar, men att, jag, som sagt, det är jättesvårt att säga. Och det som man ser nu, Netanyahu har ju fortfarande inte fått sin dom i sin rättegång. Så att, alltså det att, men att det finns en clash mellan Turkiet och Israel känns det inte som. Det ser snarare som att, jag tror snarare att om det finns någonting som Turkiet gör det här, så är det att de kommer kunna få vara med och ge en stöt mot Iran, att de har gått med på det.
En annan teori jag har läst handlar just om, mer kopplat då direkt till Iran, att i stormaktspolitiska spelet mellan Turkiet och Iran, för det är lite liknande med Israel. Det finns ju spänningar mellan de länderna, det finns till och med liksom mer akuta delar då tänker jag på Azerbaijan och Iran till exempel och så. Att USA ser kurderna i Iran som en aktör. Att USA och Israel ser kurderna i Iran som en aktör man skulle kunna nyttja vid ett angrepp eller en destabilisering av Iran. Och det är väl också en sån position där Turkiet är stressade att kurderna igen ska liksom hamna på någon typ av goodwill-lista i USA, vilket liksom minskar Turkiets chans att faktiskt avsluta den här konflikten på något sätt. Och att det är en av drivkrafterna bakom varför de här förhandlingarna har börjat i det här skedet liksom.
Jo, ja, men det är som sagt, alltså, så Iran har ju hela tiden varit en front som inte öppnats av PKK. De har ju gerilla där, de har baser, men det är också en sak som har varit, det har varit en del så lite mindre spänningar inom den kurdiska gerillan i Iran, eftersom att liksom KCK i samband med att iranska presidenten dog, så sände man sig kondolianser till exempel, vilket irriterade såklart då gerillan där. Jag tror att även han Abadi i Rojava sände kondolianser. Så att, alltså, sanningen var ju att, alltså, eftersom att det hade varit stillestånd i Rojava under så lång tid, så hade ju liksom det fanns ganska fungerande relationer av hur man rörde sig mellan olika områdena liksom. Så att det fanns ett bra samarbete mellan, eller ett fungerande samarbete mellan Rojava och regimen för tillfället, och då blir det såklart indirekt Iran, vilket säkert kan ha oroat Turkiet på den tiden. Och så samtidigt också att de helt plötsligt får in luftvärnsmissiler, vilket inte behöver betyda att, alltså, men någonstans är det någonstans som har läckt de här liksom.
Någon har gett dem dem.
Ja, men det var alltså, så här, jag blev faktiskt, när det här hände, det var i samband med det här, alltså det här, mycket av det hänger ihop med hela Ukraina-kriget, att det var liksom alla stormakter bara slog på kranen till alla vapen som fanns. För det var ju alltså under hela syriska inbördeskriget, så gav man ju aldrig luftvärnsmissiler.
Nej, alltså, man gör inte det liksom.
Nej, det har aldrig gjort. Så här var det, så det var ju, alltså, liksom vecka ett i Ukraina-kriget så var det ju, så jag tror att de, mycket av de luftvärnsmissiler som har setts har väl varit kanske kinesiska, men det var ju, det släpptes från alla håll. Jag såg så här bilder från en Burma-gerilla som gick med luftvärnsraketer, och jag tror att någon folk i miliser i Sudan sköt ner något flygplan. Så att, alltså, det uppenbarligen har marknaden över, det finns ganska mycket av sådana här vapen på marknaden för tillfället, vilket är lite skrämmande med tanke på att...
Ja, det är ett fruktansvärt terrorvapen. Om
man, ja, skulle... Men gör det lite ont i dig, Martin, när de benämns som missiler och raketer?
Jo, men jag...
Du kan
jag kommer inte kommentera det.
Ja, men jag tänkte för den här teorin då om liksom att Turkiet skulle öppna de här förhandlingarna för att man är rädda för israeliskt inflytande i Syrien. Jag tycker det är lite, ett lite märkligt cirkelresonemang också i det, att det på något sätt är Israel skulle stärka Rojava och det skulle kunna bli en självständig stat. Det är Turkiet jätterädda för, så då vill de motverka det genom att inleda fredsförhandlingar med PKK liksom. Och vad skulle dealen vara i de fredsförhandlingarna om inte att de ska låta bli och invadera Rojava? Vill de förekomma det som ska hända genom att göra det själva? Liksom? Eller vad är dealen? Man kan ju knappast tänka sig att de gör en förhandling där Turkiet skulle få invadera Rojava mot att liksom... Det känns ju som en orealistisk...
Alltså det har varit ganska mycket sånt och det har varit ett problem, för att av de här Turkiet-rebellerna så har ju kurderna anklagats för att vara samma som Assad och varit liksom kopplade till Assad, vilket gör dem då till kopplade till Iran. Samtidigt finns det andra som anklagar dem för att vara Israels lakejer. Att det har verkligen varit så mycket smutskastning från olika håll. Alltså som nu har det varit en ny grupp av druser som har liksom, de är också splittrade i olika liksom falanger och olika politiska grupper. Där finns det ju en koppling till Israel och det finns också en geografisk koppling. Men liksom att ta sig från Israel till Rojava, det är eftersom alltså rörelsens historia bygger ju på, alltså man kan se tillbaka på hur Öcalan greps. Så som Öcalan skriver i sina böcker så blev han kontaktad av Mossad, för de såg ju liksom att kurderna kunde vara liksom en alltså man ville bygga vidare på det som finns i KRG och man ville ha tagit kurderna som allierade. Han avböjde liksom hårt men bestämt, eller man kan säga. Och vilket då han hävdade var att, liksom, att Mossad ligger bakom gripandet på honom och hjälpte då USA och Turkiet att få honom gripen. Så att liksom att som Israel är, alltså, har sett som en stor... Alltså det är ingenting man köper som en vän. Sen så är det såklart att det finns kurder som stödjer Israel på samma sätt som det finns liksom här royalistiska iranier som säger att de stödjer Israel. Men det här handlar mest inte om att det är inte ett stöd som har någonting... någon liksom materiell verklighet. Det är väl liksom så här, jag vill irritera de som hatar mig så jag säger att jag älskar de här. Alltså det är som så här, det har inte så mycket med faktisk politik att göra liksom. Även som att så här KRG och Israel har någon sorts samarbete, men det har ju liksom handlat om att liksom under svartförsäljning av olja och sånt skedde mycket via de här KRG och det är ju som inte något samarbete som spelar någon faktisk roll i deras existens.
Och KRG är alltså irakiska Kurdistan då, den självstyrande delen där?
Ja, självstyrande som har styrts av två klaner. Det finns liksom ingen, det är självstyrande men det finns inte riktigt någon sorts demokrati kan man inte riktigt säga. Liksom.
Jag ser nu under tiden vi spelar in här att det kommer ut att Siri Sörjava Önder och Pervin Buldan som är alltså de här två dem riksdagsledamöterna som ju har varit och träffat Öcalan, att de är på väg till Rojava. Vilket ju är också en ganska stor utveckling. För det tyder ju på att liksom förhandlingen kanske sprider sig utanför det som händer i Turkiet.
Ja, men så var det redan innan, så var det ju att det var Mahmoud Abadi som är talespersoner som högledare inom SDF i Syrien. De har ju hela tiden, alltså den irakiska Kurdistan, KRG då, de har ju alltid bestämt, de gillar ju inte det som byggs i Rojava eller PKK, Öcalan, den här, alltså underifrån demokratin, socialism, det är ingenting som de har ju så här traditionella klanbaserade partier som liksom bygger ganska konservativt. De har ju alltid haft en blockad mot Rojava. Det har varit de har inte krigat direkt, men det har varit liksom spänt vid gränsen. Man stänger gränsen, det är blockad och så får man förhandla fram och tillbaka. Abadi hade ju ett jättelångt möte med Barzani, vilket inte hade skett under hela revolutionen. Möte i flera timmar och sen så utkommer det också ett uttalande på fyra rader. Så det är mycket som har bestämts som man inte riktigt vet om då inom internkurdiskt också. Liksom. Så det är inte första gången de har blivit inkluderade. Sen har SDF i Rojava sagt att de har välkomnat beslutet att PKK ska upplösa och lägga ner vapen. Men det rör inte Rojava för vi är inte PKK.
Nej, precis. Och vad var de sa? Vi lägger gärna ner vapen så fort vi inte behöver ha dem längre. Men nu har det känts som att vi har gått igenom det mesta. Hur tänker liksom ni i Rojava-kommittén att det här påverkar ert arbete?
Alltså för stunden påverkar det inget. Alltså, vi kommer göra det vi gör. Vår grundidé var ju mycket har varit att sprida ideologin. Vi har översatt texter och så. Och nu faktiskt, det är faktiskt av en ren slump så har vi liksom då för första gången av Öcalans, det som var grunden till det här paradigmskiftet var det är fem böcker som heter Manifesto for Democratic Civilization som är fem volymer. Och volym ett har vi nu för blivit översatt och kommer då släppas i Sverige början på april. Så det kommer komma ut information ganska snart så man kan liksom sätta sig in lite mera i ideologin och tankarna bakom. Så det har egentligen inte för tillfället påverkats inte alls. Liksom. Men det är intressant. Alltså, det, är så här, det har ju varit det är en jättestor händelse. Det är någonting som att vi har ju också varit en del av de här internationella kampanjerna Freedom for Echelon och bla bla bla. Och det är väl så här, det här är en jättestor händelse. Men det är väl som sagt, vi har ju varit aktiva i den här frågan i 10 år. Det har ju väl svängt så mycket så att det, man har väl vant sig vid att inte ta ut någonting i förskott. Men oavsett, alltså det får man också sett att de tillfällena när det har varit fredsförhandlingar tidigare så har rörelsen växt jättemycket. Alltså så här, det som hände mellan 2013-2015 var liksom, jag hade ju turen att kunna besöka Suruc, då den delen av, alltså det var liksom hjärtat av liksom rörelsen innan vapenvilan bröt. Så det var ju liksom, de hade ju byggt upp sin egen liksom utopi. Det var, man åkte runt och det så, pengar existerade inte. Allt var allas, så det var liksom, det var en sån segerviss, för det var samtidigt som liksom revolutionen i Rojava gick framåt, man hade vänt liksom kampen mot IS. Det var ju som en, alltså det var en väldigt, alltså det var som att leva i en revolution liksom. Så lyckas man återskapa den liksom entusiasmen igen, så kommer det ju vara jättehäftigt liksom. Och det var också att jag tror man har ett större medhåll från den turkiska liksom samhället. Alltså det finns ju även mycket turkisk vänster och allting. Så att får man med det så finns det möjlighet att göra en ordentlig samhällsförändring. Liksom. Men det är ju väldigt, alltså, så många gånger, PKK har sagt ut den här handen flera gånger. Det som hände som bröt den här fredsförhandlingen var den här självmordsbomben. Alltså fredsförhandlingen vid 2015 var självmordsbombarna i det här centret i Suruc. Där man dödade 20-tal ungdomar som skulle åka till Rojava. Gången innan det, när det var fredsförhandlingar, så avrättades 3 kvinnorna i Paris. Då hade man förhandlingar i Oslo för att som, göra fredsförhandlingar med PKK. Samtidigt avrättas en av liksom, rörelsens mest kända medlemmar, Sakine Cansesiz, och 2 andra kvinnor i Paris. Av en turkisk agent. Så att liksom, det finns ju både krafter inom liksom, turkiska stater som inte vill se fred. Men det kommer ju också liksom, gester från oväntat håll. Så alltså, det är inte fel att vara optimist. Men man måste ju liksom vara beredd på att saker och ting kan gå annan väg.
Ja, och även liksom om det skulle lyckas att det blir en fred, så är det ju också att vad gör Erdogan i det läget där den kurdiska rörelsen utgör ett för stort politiskt hot igen och väljer att eskalera igen liksom. För det är ju någonting man också har kunnat se historiskt, att Erdogan sluter ju en vapenvila med PKK som ju sen rullas tillbaka och liksom lättar först på repressionen mot kurder för att sen rulla liksom dra tillbaka den när HDP, det väl vid den tidpunkten, gör för stora liksom valframgångar.
Och det finns väl också en spekulation om att den här förhandlingen och så som har skett nu skulle kunna handla också om bara om att Erdogan vill ha stöd i parlamentet för att få bli president ytterligare en mandatperiod som man inte får med konstitutionen nu. Liksom. Då är också frågan ifall det skulle vara det handlar om när han väl har fått den makten, varför skulle han hålla sin del av ett avtal då liksom?
Nej, det är verkligen, för det är precis, det är korrekt att det är enda sättet för honom att stanna kvar i att ett nyval ska utske, så då ska det vara ett nyval som innebär att man ska ändra konstitutionen, så det är klart att det kan vara för honom. Men sen så, ja, som sagt, det finns mycket saker som står på tur, men det känns ändå som att rörelsen är så pass stark och nykter i sin analys av situationen, att man liksom inte dras in i några, alltså så här, det som hände förra gången var ju helt rätt också, man var jättebra att utlysa det och man kunde liksom på riktigt bygga den ideologi man ville, revolutionen i Rojava fanns, det fanns liksom ett utbyte däremellan på ett annat sätt. Det som blev faran där var väl att man liksom, man visade upp sig för mycket och så skedde de här, det som skedde då, det var rörelsen var så inspirerad av Rojava att man liksom valde att ungdomarna att liksom skapa befriade zoner i stadskärnorna, vilka liksom slogs ner med brutalt liksom våld, vilket är så att säga, det är svårt att skydda ett område mot en övermäktig fiende med flygvapen när man låser in sig själv i en stadskärna. Så det var väl lite dömt att misslyckas, vilket de nog fick sota ganska mycket för då. Men det var väl en läxa, men det kommer väl leda till lite mer skepticism, liksom att man inte kan visa sig för mycket för att man sen då kan slå tillbaka på en senare igen. Liksom.
Där ska vi avsluta. Tack så jättemycket Andreas för att du har varit med. Köp den här boken då, alla lyssnare, som kommer ut om en månad då. någon gång.
Och den finns på er hemsida?
Den finns på vår hemsida för första gången. Den här kommer ges ut i samarbete med Federativ. Så kommer liksom, även om man inte då vill gå in på vår hemsida och köpa på vår webbshop, man kan köpa det på liksom alla onlinebokhandlar som finns möjliga.
Och till er lyssnare som hade hoppats att vi också skulle kommentera vad som händer i valet rummet med Zelensky och Trump, så var det planen. Men det kommer ni inte få höra i det här avsnittet, eller hur, Myren? Eller ska vi köra på, tycker du?
Jag tycker kanske att vi ska göra det.
Ja, okej, men då gör vi det.
För jag tänker vi bara köra en ganska kort grej om det, eller?
Okej, ja, men det är absolut. Vi kan prata lite om det. Då säger vi hej då till Andreas och sen går vi över till ovala rummet, eller vad säger
du? Absolut.
Tack så jättemycket för att vi fick komma.
Okej, Zelensky var i USA för att skriva på ett mineralavtal. Det blev inget mineralavtal. Nej. Istället så utspelade sig kanske en av de mest bizarra liksom mediasituationerna jag har sett i mitt liv.
Mm. Ja, men det var speciellt får man säga.
Och det som händer är väl att Zelensky, Trump och Vance ryker ihop i en verbal holmgång inne i ovala rummet.
Konstig tuppfäktning verkligen.
Ja, vad är din spontana take? Vilken är bästa delen tycker du?
Oj, ja. Det kanske är den här med du har dåliga kort, men med oss får du bra kort. Men jag spelar inte kort.
Om man läser transkriptionen av det här samtalet, även om man tittar på filmerna, så jag tycker att det känns som att det här är genuint det som händer. Det här är liksom inget skådespel. Det är kanske att liksom de första attackerna är lite så, det här har vi koll på. Men sen känns det för dumt för att det ska kunna vara, det ska vara liksom en talskrivare som varit inblandad.
Alltså en talskrivare tror jag inte är inblandad att skriva det här, absolut inte. Men ja, jag har svårt att förlika mig med tanken att liksom den absoluta världspolitiken är så här dum liksom. Att det blir något konstigt bråk för att de har för stora egon och sen så liksom faller ett sånt här jättestort avtal på det. Men det är möjligt att det är så att vi lever i den tidslinjen liksom, där det är så det spelar ut liksom. För alltså, jag menar, i på något sätt USA så är det väl många som tycker att det var bra att Trump stood his ground på något sätt. Och i liksom europeisk media och så är det ju hur fantastisk Zelensky var som stod upp mot liksom deras mobbande av honom då liksom. Men ifall man tänker lite krasst på det så som statsledare så spelar det väl ingen roll vem som blir förolämpad i ett rum av någonting sägs. Du vill väl liksom antingen teckna det där avtalet för att det är det du vill göra eller så vill du inte teckna det. Vad liksom som sägs mellan dig och någon annan borde väl inte spela någon roll för det. Tänker jag liksom, alltså ifall jag tar på mig de här då, vad är det du alltid brukar säga, vilket dataspel är det man spelar,
Hearts of Iron
som jag aldrig har spelat, men liksom i det perspektivet så skulle jag ju inte låta ett avtal falla på det här sättet liksom. Så då tänker jag att någon av sidorna egentligen inte ville teckna det avtalet utan gjorde en show av det liksom. Men det är kanske, jag är verkligen helt öppen för att jag har helt fel om det också, att det faktiskt bara ballar ur.
Ja, men det är väl lite upp till bevis om Zelensky tvingas teckna det här avtalet ändå. Hans retorik har ju förändrats lite sedan han var där och han har gjort lite olika utspel. Men jag tänker ju att ur ett Trump-republikanskt perspektiv så var det lite win-win. Alltså, vi vill ha det här avtalet, det är ett jättebra avtal. Vi får skitmycket pengar och vi lämnar ju inga säkerhetsgarantier. Så att om det går på röven så gick det väl på röven. Vi fick inte våra pengar. De förlorar liksom ingenting på att signera avtalet. Och om Zelensky, nu när Zelensky verkar bete sig som ett rövhål, så kan vi säga fuck honom, varför ska vi hjälpa honom? Så att nu, liksom, ur det perspektivet så var det liksom en win-win för dem oavsett hur det utspelade sig. Och de kunde också vara beredda då på att ha en ganska hög svansföring. Men ur Zelenskys perspektiv kanske det var, det här avtalet är för dåligt för att vi ska signera det. Men jag kan heller inte bara säga så här: nej, jag vägrar. För då har jag ju, alltså, då har jag ju varit den som inte ville försöka hjälpa Ukraina.
Precis, och det blir så här.
Så genom att sabotera det så kan man kanske då tänka att man kan dra mer stöd ifrån de europeiska ledarna till exempel. Eller för den delen bland demokrater och så vidare i USA. Att man liksom, man hoppas liksom att man ska påverka eller göra att liksom oppositionen mot Trump blir starkare.
Och det tycker jag, att det ser man ju ett sånt utfall med Europa liksom nu då, att det är en väldigt stor uppslutning kring honom och Ukraina efteråt. Sen så vet man ju inte heller i vilken utsträckning den bara är retorisk liksom, för att för europeiska ledares hemmapublik så måste man, när man har hela det här mediaspektaklet då som säger att Trump mobbade Zelensky, då måste vi visa att vi inte gör det för att det gillar opinionen i Europa liksom. Vem vet vad ifall det faktiskt kommer spela ut någonting. Men ifall det blir så att liksom Europa faktiskt steppar upp sitt stöd för Ukraina. Och då kan man inte säga, men varför tog du inte avtalet med USA? Du slösade bort det här. Utan så här, du försökte och sen så fuckade Trump dig. Så då får vi steppa upp istället. Liksom. Då har väl kanske Zelensky tagit en liksom riktigt pissig situation och gjort en något lite mindre pissig liksom, med, ja, en ersättning för USA som allierad när Trump verkar vara inne på något spår om att ha en fred med Ryssland mest för att få göra business med Putin liksom.
Ja, jag vill ändå att vi dröjer oss kvar lite vid huruvida det kommer skrivet av en talskrivare eller inte. Den här dialogen, alltså för att om man liksom tittar på vad som faktiskt sägs så tänker jag att det finns ju också möjlighet att mycket av det här grundar sig på språklig förbistring.
Absolut.
Om vi tar det här utbytet. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who tries to save your country, säger Vance då. Zelensky svarar, please, you think that if you will speak very loudly about the war, you can... Han blir avbruten av Trump som svarar, he's not speaking loudly, he's not speaking loudly, your country is in big trouble. Zelensky svarar, can I answer? Trump svarar, no, no, you've done a lot of talking, your country is in big trouble. Zelensky svarar, I know, I know. Trump, you're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us.
Ja, det
är en helt obegriplig
förvirrat samtal.
Dialog. Det är ett väldigt förvirrat samtal.
Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Man har lyssnat på bråk på krogen förut på något sätt.
Det är lite känslan är att de är ganska taggade på ett tjafs allihopa och är lite beredda på att vilja tolka varandra så att det är att de tjafsar.
Verkligen. Är det då genomtänkt eller är det spontant? Vem vet? Tänker Zelensky också att Trump faktiskt är liksom helt under Putins kontroll liksom? Att det då brister för honom där till slut?
Jag har svårt att tänka med det. Däremot så verkar det vara ganska känsligt för Trump att bli utpekad. Det är ironiskt att jag använder ordet känsligt här. Han verkar vara ganska känslig för att någon insinuerar att han känner mycket saker. I utbytet som vi då kommer efter att Vance och Trump har berättat att har dött massa ukrainare och att liksom, och att de ukrainska armén har problem. Så säger Zelensky, First of all, during the war, everybody has problems. Even you. But you have nice oceans and don't feel now. Vilket också är en väldigt bra mening. But you will feel it in the future. God bless, säger Zelensky. Trump svarar, you don't know that. You don't know that. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. Zelensky svarar, I'm not telling you. I'm answering on these questions. Trump, because in your positions, because you're in no position to dictate that. Vance, that's exactly what you're doing. Trump, you're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. Zelensky, you will feel influenced. Trump, we're going to feel very good and very strong.
Yeah.
Det är ett väldigt bra utbyte av mellan ett land som befinner sig, ledaren för ett land som befinner sig i krig och världens mäktigaste person.
Att Trump då blir förelämpad av liksom idén om att han ska liksom ha lite töntiga känslor, så att det liksom, han kan inte stå ut med det, att Zelensky säger du kommer känna dig rädd, typ jag kommer aldrig vara rädd, det kommer aldrig hända liksom, ja.
Vi kommer känna oss bra och starka, väldigt starka.
Det låter kommande att Trump gillar det med att det ska vara starkt och bra USA, men jag tycker också det där God bless där är så lite tveksamt så.
Han blir ju avbruten.
Jo, absolut.
Så det kan ju vara att han ska säga God bless that will not happen.
Eller God
någonting.
Bless you or någonting. Men det finns ju lite antydan att han säger om hoppas att Gud gör att du också kommer känna dig riktigt. Ja.
Påverkad. You will feel influenced. Jag är liksom, jag tror ju verkligen att Zelensky också ser sig själv som en aktör kopplad till liksom den gryende konflikten mellan Europa och USA. Kanske bland annat på grund av att han är president för ett land i Europa. Men att de här liksom sidorna som håller på att liksom ritas upp. Macron och Strammer har ju varit ute och vevat lite de också. De har ju då att de tillsammans med Ukraina ska presentera liksom en alternativ fredsplan eller vapenvilleplan. Och det har ju också i större utsträckning pratat om liksom europeisk trupp och fredsbevarande trupp i Ukraina och så. Och jag tror det var Macron som var ute och var så, om Putin är seriös med att vilja liksom förhandla fram en fred, så borde vi utlysa en månads vapenvila.
Precis, men det känns lite som att det är kanske tvärtom där då, att de vill, de tror inte att Putin kommer gå med på det här, men genom att lägga fram det så Putin blir den som säger nej liksom, så har de stoppat den här idén då om att Ukraina inte vill ha fred liksom, utan att då blir det Ryssland som säger nej på något sätt. För att nu är det Zelensky som på något sätt säger nej till USAs fredsplan, så då är det Ukraina som är sidan som inte vill ha fred utan krig liksom. Alltså det känns ju som att det ganska mycket handlar om något sånt retoriskt spel kring det.
Någonstans måste ju Zelensky spela spelet nu som är, okej, vi kanske blir tvingade till en fred. Vilken position har jag i liksom i det narrativet som kommer målas upp vid en eventuell fred? Och att då gå all in för att framstå som personen som motsatte sig det är ju också ett sätt att undvika dolkstötslegenden. Att då blir ju förrädarna externa på något sätt. Då är det ju liksom, det var USA som förrådde oss, vi hade stridsviljan kvar och så vidare. Medan som han skulle spela med liksom den amerikanska linjen, så hade ju det också liksom, men i kahoot med Trump så förrådde Zelensky ukrainarna eller gav bort Ukraina. Och inte minst om det dessutom då kombinerades med det här mineralavtalet. Så att jag tänker på Zelenskys del, så är det ju en bra position att ha. Även om USA då börjat prata om att att han behöver försvinna, och Putin har pratat om att Zelensky måste liksom avgå, det här kravet på nyval och så vidare. Så kanske även i den positionen, så att om han tvingas bort, kan han liksom inte tvingas bort och vara en förrädare, vilket också stärker hans position i liksom bland europeiska hökar till exempel och så vidare efter kriget på något sätt.
Ja, en annan fråga som är lite aktuell givet det här då är ju liksom, ifall USA skulle droppa stödet till Ukraina helt då på något sätt Trumps initiativ. Först, tror du att det liksom är möjligt så? För det andra, hur mycket tror du det förändrar de faktiska förutsättningarna i kriget liksom, på slagfältet?
Jag tror det skulle ha jättestor inverkan. Jag tror att Trumps förmåga, han kan ju stoppa alla framtida försäljningar av vapen eller donationer av vapen. Biden har väl lagt in liksom, någon sista beslut han tar är väl att fortsätta skicka vapen ur lagerhållning fram till, och det finns väl liksom donationer fram till 2026. De kan väl Trump sätta stora käppar i hjulet för så de inte kan genomföras. Men jag tror ju att krig framför allt avgörs på ett psykologiskt plan, kollektivt psykologiskt plan, och jag tror att USA skulle vända Ukraina ryggen skulle ha enorma effekter. Ett krigsmateriell plan på ett rent ekonomiskt plan för Ukraina, men också på liksom, genom det. Jag tror ju inte heller att kriget i Ukraina tar slut även om Zelensky skulle kapitulera. Utan jag tror att länder som har varit inblandade i sådana här långa konflikter skapar liksom traumacirklar och politisk motivation för att någon typ av krig skulle fortsätta. Och en eventuell vapenvila med ett antagonistiskt Ukraina mot ett Ryssland tror jag har ju stora risker att bara blomma upp i ett nytt krig. Om ett par år. Så, men det är självklart så skulle det påverka Ukrainas förmåga att strida effektivt enormt. Sen får man väl se vad liksom Europa kan ställa om. Men jag tror även i det läget att när USA vänder Ukraina ryggen fullständigt så kommer liksom Europa sakteliga hänga med.
Hänga med USA. Det blir inte den här uppslutningen vi såg på det här mötet då med Strömer och Macron. Liksom. De steppar inte in.
Ja. Första året kanske. Mm. Men sen sakta men säkert. Liksom, det kommer ju ske val i Europa. Vem vet hur länge Macron sitter vid makten.
Nej, verkligen. Just han känns ju att han sitter väldigt lös. Ja, ska vi hålla här eller på hur? Ska vi,
ja.
Ska vi...
men det får bli den ovala rummet, analysen. Det är inte utan att man vill kanske avsluta med några ord. Okej. Okay. Så Putin occupied it. Our parts. Big parts of Ukraine. Parts of Eastern Crimea. So he occupied it in 2014. Trump, 2015. Zelensky, 2014. Trump, oh, 2014. I was not here. Vance, that's exactly right. det är så det ser ut när
de bästa
möts.
Som jorden har erbjudan.
Av ett par Norrlands guld på Curry Hut. Ja, okej. Okay. Lycka till med klippningen, Kalle.
Malmö.
Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Man kan följa oss på sociala medier. Man kan följa oss på Twitter. Där skriver jag faktiskt inte så mycket längre. Men där heter jag Toykan337. Eller på Blue Sky, där heter jag Martin Hansson. Man kan följa dig på Twitter. Där heter det Slukall. Eller på Blue Sky, där heter det Myran Andersson. Man kan följa oss på Facebook. Där heter vi Eldrörelse. Man kan följa oss på Instagram. Där heter vi eld.och.rörelse. Köp vår t-shirts. Bli patroner. Ge Kalle en high five när ni ser han för att han är vår klippare och producent.
Verkligen.
Är det något mer vi ska tillägga?
Det är så tröjorna är nytryckta i shoppen nu. Det finns det alla storlekar och så igen. Kolla in dem.
De är rykande färska.
Ja.
Är det så det funkar med tröjor? Vill man ha färska
tröjor? Vill man
de
ryker när man får dem? Liksom. Det är ju ganska coolt.
Ja. Det är coolt, ja. Vi har byggt in små rykfunktioner i dem.
Ja.
Vet du var man kan lägga en riktig rökare ifrån?
Är det bara att vala rummet du tänker på?
Okej. Okay. Okay, tack så mycket för det listat. Ha det fint.
Hej då.
Hej då.